Kaliber i P1. Drunkningen och HVB-hemmet.
Då får hela min värld samman. Allt.
I somras dog en 5-årig pojke efter att ha rymt från ett HVB-hem i Hagfors och drunknat i en å inte långt från hemmet.
Det är väldigt tragiskt och vi vill verkligen be pappan och mamman om ursäkt för att vi inte har hanterat det här så bra som vi borde ha gjort.
Vad hände egentligen under morgonen som 5-åringen försvann? Och vad fick händelsen för konsekvenser? Kaliber idag i ett samarbete med P4 Värmland om hur olyckan på HVB-hemmet kunde ske. Reporter Amanda Moln, P4 Värmland.
Nyheter i P4 Värmland. En 5-årig pojke är försvunnen i Hagfors.
Polisen får in ett larm 07:46 den 15 juni om att ett barn saknas på ett HVB-hem i värmländska Hagfors. Polisens presskommunikatör säger så här till P4 Värmland vid larmet.
Han är mycket tunt klädd, näst på naken vid tillfället då han försvann.
Den försvunna pojkens pappa sover i en övernattningslägenhet nära hemmet.
Jag låg och sov där när de ringde från hemmet som ringde och sa att han hade avvikit på morgonen och att de var ute och letade. Och frågade han om jag ville vara med och leta. Ja, det är klart jag sa. Så jag tog på mig kläderna direkt och åkte ut och letade också.
Det var ett drunkningslarm på Uvån.
Staffan Ågren är insatsledare på räddningstjänsten i Hagfors den här morgonen.
Och vi var ju inte säkra om man var i älven eller om man var på land.
De tar med båt, dykare och drönare och är på plats 10 minuter senare.
Det är ju att den försöker skynda på. Det blir ju något visst extra adrenalin då, som att den ska skynda sig.
Håkan Bengtsson, drönarpilot på räddningstjänsten, börjar söka med drönaren över Uvån.
Ja, när jag gick upp i luften, jag la mig på 50 meters höjd då, för till var täck av så stor yta som möjligt med kameran riktad rakt ner och sen gjorde jag ett sök nedströms först med vanlig kamera och sen ett likadant sök nedströms med IR-kamera eller värmekamera och fann ingenting.
Samtidigt är pojkens pappa med och letar i närheten.
Och då såg jag att det var mycket poliser ute då. Till slut såg jag helikopter också och räddningstjänst. Då blev jag jätterädd. Jätterädd.
Drönarpiloten.
Så gjorde jag samma procedur uppströms, men då tog jag värmekameran på direkt och fann vad jag såg ut att vara som en kontur av en liten kropp då, ungefär 80 meter uppströms där jag stod. Så jag gick ner på lägre höjd för det förviss mig om att det var en kropp jag såg då, och där var det.
Kroppen som räddningstjänstens drönarpilot ser i monitorn är den 5-årige pojken. Han ligger några meter ut från stranden på en meters djup.
Där först jag tänkt, jag hade en kollega bredvid mig, jag sa, ser du vad jag ser, det kan inte vara sant, sa jag bara. Det var ungefär det jag sa, men det var ju tyvärr så då. Och där var det, så där lät jag drönaren stå och hovra och så guidade båten dit via radio då. Så det kom dit blixtsnabbt och tog upp en och påbörjade hur hjärt-lungräddning redan i båten.
Insatsledare Staffan Ågren.
Ja, det som de gjorde då först var ju att de vände upp och ner på och försökte få i vattnet och sen med inblåsningar och sen med hjärtkompressioner då, direkt i båten. Tills att de kom till land, ambulanspersonalen tog över.
Medan räddningsinsatsen pågår sitter vittnet Morgan Stenmark på sin balkong. Genom sociala medier får han veta att det är en 5-årig pojke som man letar efter. Han ser från balkongen vad som händer nere vid vattnet.
Ja, man tänker ju att ja, för det första är hoppas han är vid liv. Men det såg tufft ut. Han såg väldigt livlös ut redan då, så att ja, det var ju ja, det var nog det hemskaste jag varit med om, tror jag. Ja, så den bilden har jag ju kvar och länge jag lever.
En ambulanshelikopter för den 5-årige pojken till sjukhuset i Karlstad, men det är för sent. Pappan som är ute och letar i närheten och ser helikoptern får ett samtal från polisen om att han ska ta sig tillbaka till HVB-hemmet.
Så när jag kom dit så var det mycket poliser där och så kom han fram och sa att de hade hittat honom. Och det stod att han var väldigt lugn, polisen. Och då förstod jag direkt att han var död.
Då får hela min värld samman. Allt.
Vittnet Morgan Stenmark.
Man funderar ju på hur har detta liksom hur har det hänt egentligen? Vad är det som har liksom skett egentligen? Jag menar, ett litet barn som går naken liksom tidigt på möran liksom, det är, och inget folk liksom har sett där. Ja, det är lite konstigt. Verkligen.
Hur har det hänt? Frågar sig alltså Morgan Stenmark och snart många fler om den femåriga pojken John Walter som tog sig ut från HVB-hemmet i Hagfors i Värmland och sen drunknade. Amanda Moln, du är reporter på P4 Värmland. Ni har tillsammans med oss på Kaliber granskat det här fallet och vad som egentligen hände under morgonen den 15 juni i år. Så då blir ju frågan, ja, vad var det som hände egentligen?
Ja, John Walter brukade vakna på nätterna. Som vi hörde i början så såg pappan i en övernattningslägenhet i närheten av hemmet när det här hände. Och den här kvällen innan den här tragiska olyckan så nattade han honom på hemmet.
Det var väl kanske vid 8 på kvällen. Då var han inte jättetrött, speciellt inte. Men han somnade till slut då. Då skulle han gå upp. Han gick upp ur sängen och då tog jag tag i honom då och kramade om honom och även i sängen. Och när jag lade ner honom i sängen, för han skulle sova då, det var dags att sova, för att det var de rutinerna som var på hemmet och så. Så kramade jag om honom, det sista jag gjorde. Det var verkligen det sista jag gjorde.
Och sen blir natten orolig för femåringen. Han vaknar klockan 1 på natten och kan inte somna om. Efter det så var han vaken och enligt hemmet själva tillsammans med personal fram till 7:15 på morgonen. Han leker med de andra barnen i vardagsrummet. Det här är alltså enligt Humanas egen Lex Sarah-utredning, en utredning som måste göras efter en allvarlig incident. Barnen börjar leka med en dörr. Det är en dörr mellan vardagsrummet och hallen där nattpersonalen befinner sig. De öppnar och stänger dörren. 06:53 så öppnar ett av barnen dörren och säger att John Walter har gått ut genom en annan dörr, en altandörr. 3 personalen springer direkt ut och börjar leta. Det som sen står i Lex Sarah-utredningen är att när 19 minuter gått efter att John Walter upptäcktes försvunnen så ringer personalen bakjouren. Snart beordras fler personal ut för att leta. 07:28 ringer bakjouren 112. Men polisen fick in samtalet om att John Walter är försvunnen först 07:46, alltså 53 minuter efter att han upptäcks försvunnen och 18 minuter efter att loggen i Lex Sarah nämner samtal till 112.
Och varför tar det sån tid innan de larmar polisen om att pojken har rymt?
När jag kontrollerade mot räddningstjänstens och SOS loggar så är det samtalet som hemmet uppger 07:28 inte noterat. Men när jag letade i socialtjänstens dokumentation om John Walter som jag har fått ta del av så hittar jag en rapport från Dalarnas socialjour. HVB-hemmets personal ringer till 112 07:28 men inte för att prata med polisen utan ber om att bli kopplade till socialjouren i Dalarna. Alltså de handläggare som tar emot anmälningar och ärenden åt socialtjänsten utanför kontorstid och som nås genom larmnumret. Det här är enligt personal som jag har varit i kontakt med rutin, alltså att ringa till socialtjänsten eftersom det är de som ska göra efterlysningar. Efter att personalen stått i kö i minst 10 minuter så kommer man fram till socialjouren. Efter det dividerar handläggaren och personalen på hemmet om vem som ska ringa polisen och sen ringer socialjouren i Dalarna till polisen.
Så från 7:28 när personalen ringer 112 och pratar med socialjouren till att polisen får larmet från socialjouren så går det nästan 20 minuter på grund av att det är oklart vem av dem som ska larma polisen.
Precis. Jag ställde frågan till Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana. Varför kontaktas inte polisen tidigare?
Jag kan förstå att man kan undra det. All tillgänglig personal, all personal som fanns på plats, hade fullt fokus efter att leta, alltså fullt fokus på att leta efter pojken.
Den här verksamheten ligger några hundra meter bort från ett större vattendrag. Och det handlar om ett barn med stora behov av tillsyn som har bedömt sån hög risk avvikning som rör sig snabbt. Och ändå tar det 50 minuter innan polisen får in samtal om försvunnen person så de kan börja leta. Då kan man ju tänka att pojken hade kanske kunnat hittas tidigare om polisen har fått veta det här tidigare. Varför har det då tagit så lång tid?
Jag kan inte spekulera i hur händelseförloppet hade sett ut innan. Det är en mycket tragisk olycka som har hänt. Jag beklagar verkligen det. Jag vet är att tillgänglig personal var ute och letade febrilt. Men de lyckades inte hitta honom innan det var för sent.
Men finns det någon rutin för hur kontakten ska tas med till exempel SOS när det händer sådana här allvarliga händelser?
Det finns en övergripande rutin för det, men huruvida det funnits en rutin i verksamheten utifrån verksamhetens målgrupp och behov, det kan jag faktiskt inte svara på.
Har man utrett om verksamheten har följt den rutinen?
Om man har följt just den rutinen vet jag inte om man exakt har utrett, utan man har gjort en helhetsbedömning och tittat inom vissa, identifierat brister inom olika typer av områden och på olika nivåer. Men om man har utrett just den rutinen, det kan jag inte svara på nu.
Varför har man inte tittat på det?
Det kan inte jag svara på. Jag kan inte heller spekulera i händelseförloppet. Utifrån de uppgifter som vi fått in från medarbetare och ansvarig chef via Lex Aran så har man kontaktat social och man har kontaktat polis och man har kontaktat vårdnadshavare.
Det är ju socialjouren som kontaktar polisen, inte verksamheten.
Skulle det vara så att det finns andra uppgifter kring detta som är av betydelse, eller om uppgifter motsäger våra uppgifter, så är det som jag sa tidigare inget som vi har fått till oss. Och skulle någon av de myndigheter som utreder händelsen ha frågor kring det här, så är vi självklart behjälpliga i den mån de vill det.
Det sa Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana. Den här intervjun som du har gjort med Ulrik Bonnevier, menar han att han inte känner till de här uppgifterna du har dragit fram om hur lång tid det tog innan polisen faktiskt larmades?
Ja, han säger att han har fått in de här uppgifterna när de har gjort intervjuer med personal och föreståndare på Platea och att där, så att de tiderna som finns i loggen, de kommer därifrån. Men när jag ställer de här frågorna så kan han inte riktigt svara på just de här frågorna som jag ställer.
Femårige John Walter, hur länge hade han legat i vattnet när han hittades?
Det vet vi inte exakt. Han upptäcktes försvunnen 06:53 och hittades i vattnet 09:29:55.
För att få lite mer bakgrund om Platea, vad är det för hem? Eller vad var det för hem?
Det var en privat HVB-hemsverksamhet, Platea, som i sin tur ägs av företaget Humana. Platea har, eller hade, två hem och en öppenvårdsverksamhet i Hagfors. Och det HVB-hem som pojken försvann från heter Prästgården, som då tog emot barn mellan 3 och 12 år. När pojken försvann så var 8 barn inskrivna på hemmet och det var också så många som de hade tillstånd för. Hemmet är inriktat på att ta emot barn med till exempel diagnoser eller trauman och som behöver mycket stöd.
Och hur ser det ut kring det här hemmet?
Själva huset, prästgården, är en stor, lite äldre byggnad som ligger nära en större väg som löper genom Hagfors. Andra sidan huset, baksidan kan man säga, vetter mot gräsplaner och parkeringar och ungefär 250 meter bort rinner Uvån. Det var i den ån som pojken hittades drunknad. Där hade det snabbt gjorts en minnesplats för pojken, där bland annat de andra barnen på boendet hade lämnat teckningar och hälsningar, blommor och ljus. Det här såg jag när jag åkte till Hagfors dagen efter drunkningen.
Och pojken, femåriga John Walter, hur länge hade han bott där?
Han hade bott där sedan slutet av maj, alltså nästan 3 veckor.
Och varför hade han placerats där?
Den här pojken bodde med sin pappa i Falun. Pojken hade autism, ADHD och en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Det står det i pojkens handlingar hos socialtjänsten. Och så här säger hans pappa om hur sonen var.
Min son var väldigt extrovert, väldigt så här öppen och frihetlig och sprallig då, så att han ville verkligen träffa människor och uppleva saker i livet. Så han ville att gilla att träffa många människor, många barn och hålla på med massa saker. Vi behövde en del stöttning helt enkelt.
Socialtjänsten placerade John Walter hos olika familjer till en början, men familjen ansåg att han hade för stora behov. Pojken fick sen bland annat insatsen korttidsboende för att ge pappan avlastning. Korttidsboendet fungerar inte enligt socialtjänsten då de såg risker att pojken inte får den vård han behöver. Han har också flera gånger tagit sig ut från det här boendet. Socialtjänsten i Falun bedömde att pojken hade behov av ett familjehem för att få en stabil plats att bo på efter att ha bott på flera platser tidigare.
Men istället så hamnade han då på HVB-hemmet i Hagfors.
Ja, enligt socialtjänstens dokumentation så var det här en tillfällig placering i väntan på ett familjehem som skulle passa honom. John Walters pappa säger så här.
Vi började med det här som en tillfällig sak på Platea, för att jag ville, det var problem, logistiskt problem under sommaren bland annat då, genom att jag skulle stå helt själv med honom och det skulle vara väldigt svårt.
Båda pojkens föräldrar ville först inte placera honom på Platea. De hade läst om kritik mot det här hemmet tidigare. Men pappan berättade att han blev försäkrad av socialtjänsten att personalen hade kompetens och att säkerheten var hög.
Det var ju det enda jag krävde. Det var en evig fråga som jag tog upp också flera gånger, just säkerheten.
Ja, för det här hemmet har ju fått kritik tidigare. Vad handlar den kritiken om?
Ja, 2019 så konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att hemmet har brister för tredje gången i rad när det gäller dokumentation av barnen och att de hållit fast barn. Samma år så tar också en kommun hem ett barn efter att de tycker att personalen inte kan hantera det när barnet agerar ut. Året innan det, 2018, riktar IVO likadan kritik. Och senast i mars i år så kom IVO med ett beslut efter en tillsyn vid det här hemmet. Och där konstateras igen att de tar emot barn som IVO inte tycker att de klarar av. Och att personalen hållit fast barn vid upprepade tillfällen när de här barnen varit besvärliga. Men även om barnen är svåra att hantera så får ett HVB-hem enligt lag inte hålla fast, lägga ner, låsa in eller på något annat sätt begränsa de som bor där. Så här sa Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana som ägde HVB-hemmet efter att kritiken kommit i våras.
I de flesta fall så anser vi att det här är helt nödvändiga åtgärder för att inte barnet ska skada sig själv. Utifrån att vi jobbar med de här barnen med väldigt riskfyllda beteende, där det exempelvis kan vara barn som äter glas eller annat skadligt, eller barn som springer rakt ut i trafiken framför bilar, eller där de ger sig på andra barn eller vuxna, så behöver vi ibland förhindra att de skadar sig själv eller andra. Men vårt agerande handlar bara om att skydda och hjälpa barnen. När vi jobbar med de barnen vi gör med väldigt komplexa behov så kommer det att inträffa ibland.
Varför skriver ni in de här barnen från första början då, om ni behöver använda tvångs- och begränsningsåtgärder på det här sättet?
Det vet vi ju inte på förhand att vi kommer att behöva. Utan vi gör ju en bedömning om vi kan klara av att hjälpa de här barnen att utvecklas. Vilket vi ofta kan. Och det är också viktigt att sätta i sammanhang vilka barn det är vi pratar om här. För de här barnen skickas runt från ställe till ställe. Och ett sånt här misslyckande, det vill säga när en insats inte funkar och att man skickas till en annan insats, det är en oerhört stark riskfaktor i sig som man också pratar väldigt, alldeles för lite om. Så att, och det platerar mig och förhindra. Generellt sett så är vi alltid positiva till IVOs granskning av oss. Vi ser det som en del i den fortlöpande kvalitetssäkringen. När det gäller just det här beslutet så är vi inte helt överens om IVOs bedömning.
IVO la ner de ärendena eftersom hemmet kunde visa att de åtgärdade problemen.
Men det finns alltså en Lex Sarah-utredning som HVB-hemmet gjorde efter dödsfallet. Vad kom den fram till?
Humana kommer fram till att det funnits brister på deras hem. Det brister i organisation och ledning och i kompetens hos personalen. Om att man inte dokumenterade och rapporterade allvarliga händelser. Att huset låg för nära vattnet och att grindar och staket inte hindrade pojken från att komma ut. Och att det var brister i tillsynen av barnet. De konstaterar också att inte all personal hade kunskap om det man kallar för John Walters höga risk för avvikning.
Men den här Lex Sarah-utredningen har fått kritik, bland annat från föreståndaren och de andra verksamhetscheferna på hemmet. De säger att all personal visste om det här barnets behov och att han hade hög risk för avvikning.
Ja, de skickade själva in kommentarer på Lex Sarah-utredningen. De tycker att utredningen gjordes för snabbt och säger att det riskerar att bli rättsosäkert. Vi pratade också med en av personalen på hemmet några månader efter händelsen som säger så här.
Det är ett barn som har dött. Alltså, så yberjävlig är ju verkligheten att ett barn har dött. Och det är bra att man funderar över låsmekanismer och informationsflöden och staket och grindar och dörrar och allt mellan himmel och jord. HVB är inte låsta institutioner, det är öppna institutioner, det är hem. Det är stort och komplext och i grunden så är det vi som är barnens trygghet och säkerhet.
Fanns det någon möjlighet att det fanns information som hade gått förlorad?
I min rutin, alltså i min jobbvardagsrutin och så vitt jag vet alla mina kollegors, ingick att komma in på kontoret på morgonen, få en överlämning, läsa tavlan för att uppdatera sig. Och den proceduren var ju liksom konstant. Det var så man gjorde.
Så ingen som jobbat ska ha kunnat missa att John Walter kunde ge sig iväg, menar personer som har jobbat på hemmet?
Nej, men också egentligen enligt Humana som nämner flera informationsvägar för personalen för att de säkert ska ha koll på allt. Men när jag granskar John Walters journaler från hemmet så finns det vissa hål i dokumentationen. Det finns till exempel ingen nattanteckning från natten mot den här morgonen när han försvann. Andra nattanteckningar visar hur han ofta vaknar och behöver en vuxen.
Det blir ju även en brottsutredning av detta. Två anställda på hemmet är skäligen misstänkta för vållande till annans död. Vad händer i den utredningen?
Åklagaren som leder utredningen vill inte kommentera i nuläget innan alla förhör är klara.
Det var ju Falu kommun som placerade John Walter på hemmet. De har också gjort en Lex Sarah-utredning. Vad kom den fram till?
I korta drag så kom de fram till att kommunen inte gjort något fel med placeringen.
3 dagar efter dödsfallet så beslutar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att tillfälligt stänga både hemmet där pojken bodde och det andra HVB-hemmet som Platea äger och som låg i närheten och som också tog emot barn i åldrarna 3-12 år.
Socialtjänsterna som har barn placerade på Platea får en vecka på sig efter IVOs beslut att omplacera de barn som är kvar. Så här sa PD Karlsson, avdelningschef på IVO, om beskedet när vi intervjuade honom om beslutet i juni.
Nu har vi gjort bedömningen då att det finns fara för liv och hälsa och det är ju en väldigt tragisk händelse som har hänt. Nästan obeskrivligt och som också nästan... Ja, den illustrerar ju verkligen de risker som vi då ändå kan se nu. Och därför är det också viktigt att man skapar trygghet för de här barnen på det sätt som samhället är skyldig att leverera trygghet och stöd. Och då har vi fattat det här beslutet att det ska gå snabbt.
Barnen flyttas då från hemmen och när Humana är färdiga med sin egen utredning i början av juli så väljer de att helt stänga ner båda hemmen och dra tillbaka sitt tillstånd för verksamheterna, eller hur?
Ja, och så här sa Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana då i juli.
När vi gjorde vår sammantagna bedömning utifrån Lex Saran, då valde vi att inte överklaga IVOs beslut. Och vi tog beslutet om att stänga verksamheten. Hur IVO agerade sen, det är svårt för mig att kommentera, men det IVO valde att göra, det var ju att avsluta pågående utredning och sin tillsyn av verksamheten.
Eftersom det inte finns någon verksamhet att utöva tillsyn över, eftersom ni har stängt ner den och tagit tillbaka tillståndet. Har ni velat lägga locket på?
Vi har verkligen inte velat lägga locket på. Vi har gjort en väldigt gedigen Lexara-utredning som finns i sin helhet på vår hemsida. Där allting framgår väldigt klart och tydligt. Att slutsatsen är ju att troligen är många olika orsaker som kan ha inverkat och påverkat den utgången och det tragiska dödsfallet. Så att jag skulle säga att vi verkligen har varit transparenta och tydliga med vilket ansvar vi bär.
Så IVOs utredning kan inte fortsätta eftersom de bara granskar pågående verksamhet?
Ja, och det som sker nu är att IVO istället granskar hemmets Lex Sara-utredning. Humana konstaterade när de beslutade att stänga hemmen att HVB-hemmen hade för stora brister för att kunna fortsätta drivas. Kvalitetsdirektören för Humana sa så här på en presskonferens efter beslutet.
Det är väldigt tragiskt och vi vill verkligen be pappan och mamman om ursäkt för att vi inte har hanterat det här så bra som vi borde ha gjort. Det har till exempel handlat om brister i organisation och ledarskap, i kompetensen, men också hur man arbetar systematiskt. Det som till sist ledde fram till att olyckan kunde ske var brister i miljön och brister i tillsynen.
Pappan till Jan Walter sa så här om ursäkten.
Det hade jag inte förväntat mig. Jag sa redan då att jag inte accepterade den. Då. Det gör jag inte heller. Men jag noterade den, sa jag också, i vart fall. Och det gör jag.
Och de barnen som akut fick omplaceras efter stängningen av hemmen, vad hände med dem?
Jag har varit i kontakt med ansvariga chefer i flera av de kommuner som hade placerade barn på Platea vid den här tidpunkten. De kan inte säga något om de enskilda ärendena på grund av den sekretess som finns inom socialtjänsten. Och en ur den tidigare personalen på Platea säger så här om stängningen.
Våra barn på Platea, de förlorade först sin kompis och sen sina klasskompisar och sitt hem och sina trygga vuxna. Och placerades ut över hela Sverige.
Vad händer med personalen då?
Viss personal omplaceras och resten sägs upp.
Har det här fallet fått några politiska konsekvenser?
Regeringen meddelade i början av oktober att man ska tillsätta en utredning som ska se över bland annat HVB-hem för barn och unga. Socialminister Lena Hallengren.
Regeringen kommer imorgon att tillsätta en bred utredning som fokuserar på kvaliteten i kommunernas placeringar. Det handlar om placeringar i familjehem, jourhem, stödboenden, HVB-hem och inom SIS särskilda ungdomshem. Och syftet är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.
Vi får se vad även den här utredningen kommer fram till. Den ska vara klar i april 2023. Tack Amanda Moln, reporter på P4 Värmland. Och andra som har gjort intervjuer är Hedvig Nilsson och Aron Eriksson vid P4 Värmland, Lisa Linder Lindberg, Martin Eriksson och Ellen Skogsberg på P4 Dalarna och Ola Finell på Ekot. Producent idag var Johan Sundström, tekniker Robert Ignelius, slutmix Jan-Olof Leandersson. Jag heter Annika H. Eriksson. Kaliber är slut för idag. Nästa vecka ska det handla om det här.
Sen blir jag inkallad till den här läkaren och
Jag hamnar i total panik.
Det kan ju ha en avgörande betydelse för patientsäkerheten.
Alltså hur flyr jag så snabbt och så effektivt som möjligt härifrån?